Kära dagbok, Liv har precis fyllt 2 år. Jag har fått vara mamma i 2 hela år till en underbar och väldigt rolig liten varelse. Jag har också fått känna den där villkorslösa kärleken till henne, men framförallt från henne. Det var en av de saker jag längtade så mycket efter under alla år med behandlingar och försök. Det är också så skönt att det inte blev så läskigt som jag trodde, det här med att vara mamma helt själv. Jag var ju så rädd för en massa saker så länge. Känner inget av det nu. Jag tänker ofta på vad jag med det jag vet nu hade sagt till mig själv då, 2015. Eller kanske redan 2010. Det är det som får mig att fortsätta göra podden. Att jag kanske kan säga något till någon som är mitt i en längtansresa som får dens liv att bli om möjligt bara lite lättare. Avsnitt 126 av podden Jag vill ha barn, och idag har det igen blivit dags för mig att byta plats med någon annan. Och det är ingen mindre än Filippa. Hej!
Hej!
Hur känns det, Filippa?
Bra, nervöst.
Tanken är ju alltså att en person som typ är där jag var en gång i tiden får möjlighet att ställa alla möjliga frågor till mig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
För er lyssnare så är Filippa bekant dels för att hon själv var veckans längtare på Instagram i somras. Och sen har din man, Viktor, han var här ganska nyligen, avsnitt 117. Mm. Och delade med sig av det manliga perspektivet. Så himla fint alltså.
Ja.
Men du, välkommen Filippa.
Tack så mycket.
Vem är du?
Men jag är Filippa, 32.
Mm.
Bor i Stockholm med min man då, fortfarande lite konstigt då.
Och säga det. Man,
ja. Men Viktor. Jag kom från Göteborg ursprungligen, aha, men har ju bott i Stockholm i 13 år ungefär. Och jag pluggar till sjuksköterska.
Mm.
Andra terminen nu, så väldigt nytt är det.
Hur var det för dig när Viktor var med i podden och satt och pratade ganska mycket om dig?
Det var lite speciellt. Men jag tyckte att det var, alltså det är klart att det var ju jättekänsloladdat att lyssna på avsnittet.
Mm.
Men jag var bara, blev bara glad egentligen över stunden, att den stunden han fick själv att liksom från sig berätta sin historia. Alltså jätteviktigt, jättebra att det liksom lyfts, hans perspektiv, mannens perspektiv.
Bra att du pushar hit honom, tycker jag.
Ja, för lite så var det ju faktiskt. Ja, det ska jag faktiskt säga. Lite så. Men nej, men jag tyckte att det var på ett sätt liksom skönt. Alltså, för du ställer ju frågor på ett så bra sätt också, som kanske öppnar andra, alltså som frågor som jag kanske inte ställer på det sättet hemma, eller som inte. Nej, det var ju, så det blev en del nytt för mig faktiskt också.
Mm.
Men helt okej att han alltså pratade om mig.
Och han tyckte det var okej att vara med, va?
Ja, efteråt så. Han sa ju det liksom, ja, men lite som han sa i avsnittet också, att det var ju mer bara som ett en skön samtal tillsammans med dig. Ja. Liksom. Du inger ju väldigt mycket trygghet och lugn. Liksom. Så att han tyckte bara att det var skönt efteråt.
Det är det som är så pratat. Lyxigt med podd, att man tänker, alltså det är ju bara vi som sitter här nu.
Ja.
Man tänker inte på att det är en massa andra som kommer lyssna sen.
Nej,
liksom.
Nej, det har faktiskt släppt lite nu.
Ja,
några
bra, du ser. Du, om man bara för lyssnarnas skull väldigt kort ska sammanfatta eran barnlängtanresa och där ni är nu. Hur gör man det då?
Kort då? Ja, alltså det började väl med att vi började försöka få barn för 4 år sedan ungefär. Och sen så tog det väl ungefär kanske, nu får jag nästan tänka själv, alltså det tog väl faktiskt nästan 3 år innan vi, alltså för vi var mer sådär att vi ville, alltså vi är ju liksom ganska unga båda två och vi vill ju leva på och bara vara lite så här coola med det, att det händer när det händer. Alltså jag tror att det är ganska klassiskt. Men efter 3 år nästan så förstod vi att något inte står rätt till och då gjorde vi en fertilitetsutredning och då ska vi se. Då har jag alltså blivit, jag har varit gravid 3 gånger varpå de 2 senaste gångerna var 2 utan kvedshavandeskap. Graviditeten sätter sig i äggledarna. Äggledarna opereras bort. Och under tiden så parallellt så utreder man då också mina olika värden, varför de är så låga och varför jag, ja men just det här AMH-värdet var ju det de siktade in sig på först, och östrogenvärdet då. Och i den parallella utredningen så hittade man då en kromosomavvikelse på mig som heter Turner syndrom. Och då så sa man att det är anledningen till att jag har antingen fötts med för få ägg eller förlorat alla ägg mycket snabbare. Där någonstans så började vi ju att försöka med IVF och då så gjorde vi 2 försök. 1 genom landstinget och 1 privat. För det var redan så att efter första försöket på landstinget så redan efter den gången så sa de att vi rekommenderar äggdonation. För de fick ju bara ut ett ägg. De fick inte ens ut ett ägg, men det var 1 ägg som växte. Och då så sa de att de brukar ju annars inte göra det med så små, alltså med den lilla, så brukar de inte ens göra försöket, men de gjorde det på mig för att jag då hade blivit spontant gravid 2 gånger ändå, så ville de ändå göra ett försök. Men efter det så sa de att nu rekommenderar vi äggdonation, men är det så här någonstans nu så brukar vi ändå säga att är det så att man känner att man verkligen vill ha gjort allt, så kan vi också då säga att ni kan gå och försöka privat. En gång till privat. Men det är här ni står hos oss, så att det är äggdonation som är. Vi gör inga mer fler försök. Allting har bara gått väldigt fort. Jättefort. Alltså man kan säga att det är inom loppet bara på liksom 1 år så allt det här än. Så att det är lite svårt själv. Och liksom,
ja, det är svårt att greppa.
Ja.
Men nu står ni i alla fall. Nu har ni gjort den här privata och det gick inget bra. Så nu är ni tillbaks på landstinget och är klara och godkända för äggdonation. Och står inför att våga göra äggdonation.
Ja, just det.
Jag tänker så här, det är helt enkelt fritt fram för dig nu att ställa vilka frågor du vill. Jag säger det med lite nervositet ändå.
Ja, är du redo?
Ja, jag säger så här, Filippa, ordet är ditt, fråga på.
Okej, ja men det här ska ju bli jätteintressant. Det kan också, precis, det kan vara så att det kommer lite, jag har ju skrivit upp mina frågor och de kan komma i lite olika liksom, ordning, men jag vill någonstans börja med att fråga. Jag tänker tillbaka innan din process startade. Alltså nu är du ju expert idag, verkligen. Det får man ju verkligen säga. Men hur mycket visste du, hur mycket kunskap hade du om fertilitet innan processen?
Alltså ingenting.
Nej.
Alltså utan att ens reflektera kring det, jag tänkte att man kunde få barn sent i åldern. Även om jag någonstans hade hört kanske, jag hade i alla fall inte tagit in det. Det enda jag kommer ihåg att jag tänkte var att första gångs genomsnittsåldern för första gångs föderska på Östermalm var 39. Och då tänkte jag ju så här, så att man kan ju få barn till man är 45 liksom, tänkte jag. Hade ingen tanke på någonting annat. Och jag trodde ju att frågan för mig var vem jag skulle bli förälder med. Jag hade ingen barnlängtan med mig sen innan och levde ganska många år med att jag inte nog tänkte att jag skulle ha barn. Och sen så fick jag möjligheten att vara bonusförälder och då väcktes min barnlängtan och det var ju ändå ganska sent liksom. Och sen höll jag på och velade fram och tillbaks med, i olika relationer som till slut på grund av den biologiska klockan.
Yeah.
Alltså när jag fyllde 40 så kände jag så här, nu kan jag inte vänta mer.
Mm.
Nu måste jag göra det här själv. Och då trodde jag att det bara var att göra.
Mm.
Och jag trodde ju också att vi skulle gå på en eller två inseminationer. Alltså jag kunde verkligen ingenting.
Nej.
Ingenting. Och sen lärde jag mig väl lite på vägen på de 10 försöken jag gjorde i Danmark, fast egentligen väldigt lite. Eftersom jag ju för det första gjorde 5 inseminationer som 40-åring, helt galet där i efterhand.
Mm.
Och jag gjorde ju också massa IVF utan resultat liksom.
Ja, just det.
Och bara fortsatte göra det, för ingen stoppade mig eftersom det var någon som tjänade pengar på det.
Mm.
Alltså, man kan säga att resan till att bli expert, den började egentligen när jag träffade Olga.
Ja.
På den första föreläsningen med henne. Och då lärde jag mig mer på den 1,5 timmen med henne. Mm. Än vad jag hade gjort på typ 1,5 år i Danmark. Eller mer än 1,5 år.
Mm.
Och det korrelerade ju med att jag hamnade i att jag skulle våga bestämma mig för äggdonation.
Mm.
Vilket också korrelerade med att vi startade podden.
Ja.
Så egentligen så var jag inte så mycket expert. Ungefär samtidigt som jag startade podden började jag bli expert.
Mm. Mm.
Och det är ju helt galet med tanke på allt jag kan nu.
Ja,
verkligen.
Ja, det är ju så kul. Jag har ju följt podden från början, från start med Annika och hela den liksom resan. Då jag kan tänka mig någonstans, det är ju, har ju hänt så mycket.
Jag vet,
och jättemycket på vägen.
Jag lyssnade av någon anledning som jag inte kommer ihåg nu, för ett tag sedan lyssnade jag igen på några av de första avsnitten. Och vi säger ju så mycket fel.
Ja.
Alltså det var ju någonting annat än vad det är nu.
Ja, jo.
För då var det ju mer att vi liksom skulle, eller min ingång var ju kanske samma, men det var ju ändå att vi skulle vara lite roliga och dela med oss av våra liv liksom.
Ja.
Inte kanske, numera känner jag ju att jag har ett större ansvar än vad jag kände då.
Ja, okej. Okay. Ja, jag förstår. Men jag förstår, nu var det ju liksom på något sätt med all den kunskapen du sitter nu, så du, jag kan tänka mig, du har ju många som vänder sig till dig också med mycket frågor för just, alltså som jag som sitter här nu och har en massa frågor. Och, men då blir det ju också svårt, för det är, jag kan tänka mig att mycket medicinskt ibland får du också.
Ja, det var ju liksom så här, en ingång från början var vi ju så här supertydliga med, det här är ingen medicinsk podd, vi ska absolut inte ta upp någonting medicinskt.
Nej.
Men sen har det ändå blivit för att lyssnarna behöver ju det.
Mm.
Så då har det ju blivit att jag har haft lite läkare här och jag försöker ju undvika att svara på medicinska frågor, men ibland kliar det mina fingrar också.
Mm. Ja. Och nu, nej, men just när du sitter, du har ju träffat så många olika läkare nu då.
Lärt dig mycket.
Ja, så du kan, ja, jag förstår det. Jag tänker tillbaka till Danmark, för det var ju många försök du gjorde där.
Mm.
Hade du någon speciell taktik under den tiden för att orka och hålla hoppet uppe?
Ja, det är en bra fråga. Alltså det är konstigt nog, känns det som så otroligt länge sedan, och jag har liksom svårt att tänka tillbaka till den tiden och på riktigt komma ihåg hur det var.
Mm.
Och det tror jag beror på att min taktik eller strategi var att jag bara körde på. Jag var liksom ganska avstängd emotionellt och liksom gjorde min fertilitetsresa till något form av projekt som bara skulle bockas av. Och det var ju kanske inte den bästa strategin. Det gjorde ju att det emotionella kom i kapp sen. Sen tror jag att jag är bra rustad från början, för att jag är en positiv person. Jag väljer alltid glädje i mitt sådär koncept.
Mm.
Och att jag har gått igenom en del tuffa saker innan.
Mm.
Så det var liksom inte första gången jag möttes av en motgång.
Nej.
Jag tror till och med att det kan vara så att motgångar driver mig ibland. Jag brukar fråga mina närmsta kompisar som var med mig liksom, brukar jag fråga hur deppig var jag egentligen, och då säger de alltid, men du var inte så himla deppig. Du liksom körde på.
Mm.
Jag tillät mig ju att sörja ganska direkt när det blev misslyckat. Jag blev ju aldrig gravid, utan det var ju, jag fick ju alltid reda på att det hade misslyckats för att jag fick min mens.
Mm.
Så det kan jag komma ihåg så här, emotionellt, det här liksom dra ner trosorna och se blod och bara liksom få det så här bekräftat. Det, jag får liksom rysningar när jag tänker på det. Och ibland att man var på på dåliga ställen liksom. Alltså, du vet, på någon snabb toalett någonstans och så fick man det där beskedet, så skulle man bara gå ut och låtsas som att
timingen
så här, på. Ja, det lärde jag ju mig. Liksom, jag hade ju sådana strategier där mot slutet att jag liksom drack inget vatten för att jag inte skulle bli kissnödig och sådär. För att jag skulle kunna kontrollera när jag kissade.
Så att det inte skulle vara så fel tillfälle. Ja.
Så jag, liksom, jag hade ju massa sådana där kontrollstrategier liksom, som jag lärde mig på vägens gång. Men jag tyckte inte att det var så svårt med orken.
Nej.
Inseminationerna var bara att göra. Och sen gjorde jag, av mina 5 IVF-er så var den första med kort protokoll. Och sen gjorde jag 2 och 3 med långt protokoll. Och dessutom hade ett ganska påfrestande jobbuppdrag och pluggade samtidigt. Och då använde jag också det långa protokollet att kunna kontrollera när jag skulle göra behandling. Så att jag tror att behandlingsplanen från början var att jag skulle ta den där nässprayen i 3 eller 4 veckor eller något sånt där. Men jag tog den i 9 veckor för att skjuta en månad då på eller en och en halv månad tror jag. Och det var då mådde jag liksom inte bra fysiskt. Men jag tror inte att jag förstod det förrän efteråt, för att jag så där körde det på liksom.
Ja, för jag tänkte fråga det, alltså fysiskt där också då, alltså både åka att köra på med mycket jobb samtidigt och
jag tror det är liksom det. Konsekvensen av det får jag lida för nu. Alltså jag körde liksom kroppen i väggen kan man säga, fast jag förstod ju inte det då. Liksom hämtade jag inte riktigt hem det och sen en graviditet på det.
Just.
Nu har det ju gått 2 år sedan jag födde barn och nu är jag väl typ tillbaks på innan en graviditet.
Men
jag har, min kropp är sliten liksom. Det kommer ta mig några år om jag någonsin kommer hitta tillbaks till innan IVF-er.
Ja. Men att vara snäll mot dig själv och snäll mot din kropp
det är
nu.
Ju, jag som sitter och säger det här i podden hela tiden. Jag är ju själv ganska dålig på det.
Ja.
Numera är jag bättre. Alltså, sen jag blev, eller man kan säga egentligen sen jag bestämde mig för att ge upp mina egna ägg.
Ja.
Och liksom gå på äggdonation. Med det beslutet kom också självempati.
Ja, okej.
För det var ju på något sätt som att det här med att fortsätta med mina egna ägg var ju lite som att banka huvudet i väggen. Gång på gång på gång liksom. Inte så självempatiskt alls.
Nej.
Och inte så smart heller. Och inte på många sätt en dålig strategi.
Var det så att det var en läkare som rekommenderade dig att gå vidare och ta nästa steg, eller var du själv som kände att jag orkar inte längre?
Nej, det var en läkare. Jag hade säkert hållit på i all evighet. Och det kan man också se i mina journaler, från det här med att gå från insemination till IVF. Det vill jag ju absolut inte. Och då står det i mina journaler så här, vi redan på första inseminationen, vi rekommenderar patienten IVF men hon vill göra insemination. Jag har inget minne av att någon rekommenderade mig någonting annat än insemination. Så jag bara övertalade, alltså jag bara körde på liksom. Och efter då min 5:e IVF så sa kliniken i Danmark, vi vill inte göra fler IVF på dig, det är dags för äggdonation. Och jag tror att om de hade haft möjlighet att göra det, för det var inte lagligt i Danmark då, så hade de nog rekommenderat mig det kanske tidigare.
Okay.
Men eftersom de förlorade mig som kund den dagen de säger det. Så därför lät de nog mig köra på några IVF-er.
Ja.
Såklart. Och sen så sa också min läkare här hemma i Stockholm att du behöver nog titta på nästa steg.
Okay.
Jag trodde ju då att nästa steg var att söka mig utomlands och gentesta mina embryon. Alltså att jag skulle fortsätta göra IVF men göra PGS som det hette då. PGTA heter det nu.
Men då hade du hört om det?
Ja, det hade jag hört om. Jag var ganska bra under hela min resa på att träffa personer som låg före mig i processen.
Ja, bra.
Alltså för att kunna fatta beslut och bli mamma själv träffade jag några som var själva. Eller liksom folk i min bekantskapskrets liksom. Och jag träffade då några stycken som hade varit i Spanien. Så jag var väldigt inställd på det och förstod inte då att PGS och PGTA egentligen bara är en metod att förbättra en IVF. till just exempel som ICSI eller någonting annat. Det är inte ett nästa steg. För, mm, att för att det ska vara effektivt så måste du ha massa bra embryon.
Mm.
Och det hade ju inte jag.
Nej.
Jag fick ju aldrig något till frysen. Och det blev alltid bara ett eller två på insättning typ dag två.
Ja.
Det vet jag ju nu att det var ju antagligen dömt att misslyckas redan från början. Men det jag gjorde då var att jag inledde den här relationen med den kliniken i Spanien. Jag hade kompisar som bodde på Kanarierna.
Mm.
Så jag hade liksom tänkt ut någon plan om att jag skulle bo hos och jobba från dem.
Okay.
Så jag skulle bo där ett tag och göra behandling där. Men de här, de pratade ju inte engelska. Det blev så dåligt.
Mm.
Och samtidigt då så hade både min klinik i Danmark och min läkare hemma sagt, jag tycker du ska kolla upp doktor Olga Zaitsev. Så då gick jag på det här seminariet.
Och det var ju väldigt tur.
Det var en jävla tur det, alltså, att jag gjorde det. Jag var väldigt, nej, men jag kan inte åka till Ryssland. Nej, liksom. nej. Det här, jag kan inte gå på det här seminariet. Och då var det faktiskt två kompisar till mig som sa, men du kan väl gå på seminariet bara.
Ja.
Och det var ju för det första att jag då lärde mig allt det där jag lärde mig.
Just
det. Och sen att jag liksom förstod att jag hade fördomar mot Ryssland och ryssar. Och att det inte kanske fanns något belägg för de fördomarna.
Det var intressant. Lära sig mycket om sig själv på ett sätt där då också. Att och komma dit och så känns speciellt såklart att sitta på seminariet lite motigt då.
Ja, det är så fint. Liksom, för nu är jag ju en del av de där seminarierna.
Ja.
Nu är de ju på webben. Men säg att jag har gjort kanske 15 sådana där seminarier från att jag blev gravid och framåt. Och då tänker jag alltid när jag står där hur jag själv kände när jag satt där.
Ja.
Och jag kan se på alla som sitter där att de känner exakt som jag kände. Liksom. Mm. Det var med starkt motstånd.
Att du är där jag var.
Ja,
där
och bara du. Grejen nu är att samla en, liksom, vad är det, mellan 80-100 personer kommer på de där seminarierna. Och att, liksom, att alla, det sitter 100 barnlängtare i samma rum.
Mm.
Liksom. Det är mycket sorg där inne.
Mm.
Och man vill inte vara i den där gruppen. Liksom. Man vill ju vara i den där gruppen som ligger en gång och blir gravida.
Just
så det är lite motigt att gå på ett sånt där seminarium.
Yeah.
Så jag är liksom så tacksam för de kompisarna jag hade som liksom pushade iväg mig. Följde med mig också, gjorde de ju.
Ja, vad fint. Mm. Åh, vilket bra stöd.
Ja.
Vad härligt. Men alltså, jag tycker bara att det är jättefint egentligen nu när man tänker på en grupp som samlas så på ett seminarium. Alltså, att det, för det är ju verkligen, det behövs ju.
Ja.
Alltså, det behövs ju att man samlas mer kring, ja, men, även om det är svårt och tungt och sorg så, men att se andra. Alltså, det måste ju, det kanske, känner du att det hjälper? Det är lite grann också att se att vi är fler här.
Ja, men också för att man även där hade förutfattat meningar eftersom jag kände ju omedvetet att jag var misslyckad, att det var ett misslyckande liksom.
Mm.
Och då tänkte jag att gå på ett sånt här seminarium och sätta mig i ett rum med massa andra misslyckade människor. Jag vill inte vara med de här andra misslyckade människorna.
Mm.
Men när jag kom dit så blev det ju supertydligt. Det här är ju jättefina människor.
Mm.
Och vanliga människor av alla olika typer och slag liksom.
Ja.
Det finns ju ingenting, det sitter ju inte någon misslyckad stämpel i pannan på dem.
Nej.
Så då gör ju inte det på mig heller.
Och massa olika typer av människor
så,
i olika åldrar.
Ja, absolut. Och det är ju också liksom det givande med att jag får göra det från andra sidan nu.
Ja.
Det är ju verkligen så olika människor som kommer in i det där varje gång.
Mm, fint.
Alltså ingen ska behöva gå igenom det här ensamma.
Nej.
För man är ändå ensam i det.
Oh, men, och det är därför det är så fint med den här podden också. Det är ju det som har... Ja, men alltså, jag har ju varit känt mig jätte ensam.
Mm.
Alltså en otrolig, och då har jag ändå Viktor vid min sida liksom. Men jättestor ensamhet. Och det är ju, alltså den här podden har ju hjälpt till, alltså de allra svåraste. Jo, men det är så, det är alltså de värsta stunderna när jag har fått de värsta beskeden.
Mm.
Så har jag gått till podden.
Går in och lyssna på min
så har jag ju lyssnat. Ja, det har, och det är verkligen så. Det har hjälpt mig. Alltså just det där med att bara veta att det finns andra där ute.
Mm.
Och att jag är inte ensam. Liksom. Det är väldigt viktigt, tror jag, när man är med i en sån här process.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Processen och väntan, alltså hur och tiden, hur lång tid var det här i Danmark?
Fråga, alltså jag var ju, jag bestämde mig på hösten 2015 att jag skulle göra det själv, och sen så gjorde jag inseminationerna då januari, februari, mars, april, maj varje månad. Och sen kom då beskedet att jag skulle göra IVF, så då var jag tvungen att ta en paus över sommaren. Jag tyckte det var så fruktansvärt jobbigt. Det är ju nu liksom nästan skrattretande i efterhand. Och sen så drog jag igång med IVF då i augusti. Så jag gjorde en i augusti och sen höll jag på med det där långa protokollet där under hösten. Och så gjorde jag en till där på hösten, och sen tror jag den tredje, om den var i december eller januari kommer jag inte ihåg. Och sen igen direkt en i februari. Och sen en till, så hade jag en cykel emellan, och sen var ju den i april, den femte. Så liksom ganska högt tempo ändå. Fem IVF från augusti till april.
Ja,
bara
det är
två med
tempo.
Långa protokollet. Det är ju liksom så här i efterhand typ omöjligt.
Ja. Men kändes det ändå som att det var det där med sommaren där, den första sommaren med paus?
Då var det ändå så här pepp. Det var mer liksom att det fick andra konsekvenser, att det kostade mer pengar, att det skulle ta längre tid, så här, insikten är att det inte bara var att göra. Men jag var ändå rätt så glad och så ändå. När jag satt på mitt första seminarium, det var i april 2017. Och då hade jag precis gjort en insättning. Så jag ruvade när jag var på det seminariet och tänkte så här, jävla tur att jag är gravid nu, alltså, för det här kommer jag inte palla liksom.
Nej.
Och sen några dagar senare så fick jag ju min mens då, och det var nog så här det första riktiga, nej men alla de här menssituationerna är ju bakslag, men det var jättejobbigt. Ja. Så då bestämde jag mig för att ta en till paus. Och hade väldigt kul den sommaren. Och var väldigt mycket i liksom, men det kanske inte blir några barn för mig. Hur blir det?
För jag tänkte liksom fråga det, liksom, hur man, alltså den stunden och ovissheten och tiden och alltså, tacklade du det liksom på något sätt att göra saker som...
Ja, det är en bra fråga. Jag tror att jag ändå hela tiden var väldigt bombsäker på att jag skulle bli mamma.
Ja.
På ett eller annat sätt.
Mm.
Men som ett verktyg att våga komma framåt så öppnade jag dörren till ett liv utan barn. Jag tror inte att jag någonsin trodde på det livet. Men jag gick ändå till vad det skulle innebära. Eftersom jag förstod att det skulle gynna mig. Om jag vågade öppna den dörren. Först var ju det liksom främmande och läskigt och badrumsgolvsgråt liksom. Ja. Jag kommer ihåg, jag hade en period, det korrelerade ju också det här med att vara singel mot sin vilja och dejta på Tinder och så höll jag på med samtidigt också. Och då, jag kommer ihåg en period, eller det, min bästa kompis brukar påminna mig om det, jag hade en period när jag liksom var så fylld av sorg, alltså jag grät så mycket att mitt hem blev liksom en sån symbol för tårar. Så att när jag kom, du vet det här som händer när man blir kissnödig, när man liksom kommer nära dörren. Jag började liksom gråta innan jag kom hem. Alltså när jag öppnade dörren till huset, tryckte på hissknappen, gick in i hissen, då kunde jag liksom inte hålla tårarna. Så jag grät så här hissen. Och då var ju det liksom hela min allting som gjorde att jag hamnade i den här situationen, att jag inte kunde någonting om fertilitet, jag hade satt med den här situationen, att jag hade trott en massa år att jag inte skulle bli en bra mamma, att jag hade liksom levt länge i relationer som inte var något bra.
Mm.
Alltså det var så mycket sorg.
Ja.
Och så att jag släppte ju på all den.
Mm.
Och liksom, ingen vill ha mig och jag träffar inte någon. Och, du vet, man kan götta sig liksom.
Mm, ja.
I den där sorgen. Och det tillät jag mig göra samtidigt som jag hade väldigt kul och mådde väldigt bra.
Okay.
Så jag tror kanske att det är liksom egentligen omvänd ordning, att jag bestämde mig för att jag skulle ha en, jag brukar säga att jag ska ha en day of fun, lite då och då.
Mm.
Jag bestämde mig för att jag skulle ha en sommar av fun. Jag skulle bara göra väldigt roliga grejer och umgås med väldigt härliga människor och så. Samtidigt som jag gjorde allt det här sorgarbetet. Och steg två av det var ju då, eller tre blir det väl, att liksom, hur blir mitt liv utan barn? Och rent konkret, hur blir mitt liv utan barn? Och då landade jag ju i alla de här sakerna med att jag skulle jobba för ett Läkare utan gränser och resa mycket och de där klassiska sakerna.
Men det är otäckt ens att komma dit.
Jag
alltså,
vet, tänka,
alltså, att ens komma dit och behöva tänka den tanken. Alltså,
har du vågat det?
Ja, det har jag ju, men det var, då är det ju som mörkt alltså.
Ja.
För jätte, och det tog tid.
Ja.
Och då är det ju, det är ju verkligen jobbigt.
Mm.
Jätte.
Mm.
Men jag tror att alltså det låter ju, det låter ju som att du också i de stegen var väldigt medveten om vad du behövde göra och just det här med att ja, men i en period tillåta dig och götta dig i det då liksom, verkligen att komma hem och ha det som din sorg och din fristad liksom så hemma, att man kanske att man behöver göra det fullt ut också och på sitt sätt. Alltså det vet jag ju.
Sen,
att man gör olika, liksom att vissa gör ju det inåt och vissa gör ju det utåt med gråt och alla känslor.
Mm.
Och sen också att, då, att du kommer på att nu behöver jag ju också ta en sommar och bestämma dig för det. Att nu ska jag fylla det
alltså,
med massa
pauser kul. I processen, det är det som har räddat mig.
Ja. När du var mitt uppe i det, hur ville du helst bli stöttad och hur ville du att de skulle prata med dig?
Det är en jättebra fråga. Dels så ska jag säga att det var inte alltid likadant.
Nej, det gick ju i perioder.
Ja, så, så här, i efterhand så kan jag inte säga att jag hade velat bli stöttad på det här sättet. För det var olika faser.
Mm.
Jag är också lyckligt lottad med ett väldigt tight tjejgäng som har känt varandra länge.
Mm.
Och vi är också lite som grupp ganska icke-normativa.
Mm.
Av oss nio är vi tre som har blivit föräldrar på egen hand.
Oh.
Det finns några som inte är heterosexuella. Det finns flera som lever icke-normativt på massa olika sätt.
Åh, men gud vad härligt.
Ja, så det är liksom...
Det blir enklare då.
Ja, det var liksom inte en grej. Alltså inget skulle vara en grej i mitt lilla gäng. Snarare tvärtom, att vi alla gör grej. Det är nästan som att vi liksom drivs av det.
Det är underbart.
Ja, det har faktiskt varit... Så jag har känt väldigt starkt stöd från hela det gänget. Och en massa andra runt omkring mig också. Men framförallt från det gänget. Och jag har, min bästa kompis har jag känt sedan vi föddes. Så hon har ju varit min, hon har ju varit som min Viktor liksom. Alltså hon har vetat allt. Det finns, jag är helt transparent
varit
mot
med
henne.
Hela resan.
Och sen har jag haft en annan tjej som var, vi började i Danmark samtidigt. Så hon har också varit väldigt engagerad. Och sen gjorde jag lite, de två var liksom i den innersta kretsen. Sen gjorde jag lite olika från gång till gång. Ibland sa jag vilket datum det var, kissa på stickan. Ibland sa jag det och fyra dagar framåt så jag skulle få lite respit liksom. Så jag checkade in med mig själv inför varje gång och bestämde inför varje gång.
Vad känner jag inför
ja,
det här?
Alltså i början gjorde jag inte det så strategiskt, men sen efter ett tag så förstod jag, för det var några tillfällen när jag blev ledsen och, alltså jag var, du vet, man var i fel sammanhang på någon middag med fel personer och så här, liksom. Alltså inte att det är något fel på de personerna utan bara i det här sammanhanget, och det blev också tydligt för mig, alltså jag hade några umgängen som jag inte har kvar. Jag har inte gjort slut med någon på något tydligt sätt.
Nej.
Men vissa föll bort liksom.
Det bara blir så.
Ja, och också för att man kanske inte hade delat så mycket djupa saker innan. Eller liksom, jag hade inte delat så mycket djupa saker innan.
Mm.
Och sen den där roliga sommaren, eller egentligen några somrar tillbaka, så blev det väldigt tydligt för mig att jag har väldigt härliga kompisar som jag kan åka och vara hos och sådär.
Mm.
Så jag har varit mycket med, de där somrarna har jag spenderat med samma personer kan man säga.
Mm.
På deras ställen och sådär. Med deras barn.
Och har du något exempel som du kommer på, kanske bara något litet som någon gjorde som var bra, alltså som funkade för dig, och någonting som någon kanske gjorde, som någon kommentar som någon liksom för, som var mindre bra, som inte var det stöd som, eller är du bara men fel där då kanske, främst du bara så här verkligen kände att men det här var
alltså bra. Jag kommer direkt att tänka på min bästa kompis Susanne, för hon är ju så otroligt bra på att känna in vilket läge,
ja,
istället för att komma med något tips eller någonting.
Mm.
Så hon är väldigt följsam liksom.
Mm.
Så hon kände alltid av sig. Jag tror inte hon en enda gång har sagt något som jag har reagerat på negativt.
Nej.
Typ någonsin.
Nej.
Så det liksom finns en, men, och det är väl så många känner kanske med sina syskon eller föräldrar. Alltså hon är ju min familj.
Mm.
Så att jag har alltid, hon har alltid sagt bra grejer. Jag tror hon brukade säga så här, och hur blev det den här, alltså så här, hur jag hörde av mig och sa det blev inget den här gången heller, eller jag har fått min mens eller. Och då frågade hon alltid, och hur blev det för dig den här gången?
Oh.
Så då blev det alltid så här att vi, ja men idag var det inte så jobbigt, eller liksom idag var det skitjobbigt.
Bra sätt att ställa frågan,
känna
på
in,
och känna in, och så att det inte blir det här mer att du känner att du måste liksom rapportera, och att det blir en fråga av ren nyfiken, hur gick det och vad händer, alltså så, utan det är väldigt mycket hur man ställer,
ja, det är det verkligen,
frågan.
Och sen tänkte jag också på det där, de som frågade hur mår du istället för hur går det.
Ja.
Just det där med hur går det, och sen också när man börjar svara på hur går det.
Ja.
Och så orkar man inte lyssna hela, utan direkt så bara, ja ja, men du gör väl ett nytt försök.
Mm. Mm.
Liksom sådär. Så för att svara på frågan om dåliga erfarenheter, så är det nog folk som liksom är väldigt så här tips- och resultatfokuserade.
Ja.
Det blir sällan bra.
Nej, och där känner jag lika samma. Alltså det är någonting just med när det går till att bli att försöka liksom desperat att hitta en lösning,
exakt,
eller ge tips. Eller det, jag kan se det, jag kan förstå det, för att det är folks välmening att vilja, alltså,
de vill ju väl, liksom,
vill ju väl, och vill ju kunna göra någonting, kunna hjälpa till, men det är inte det då man behöver det. Alltså, ibland så brukar jag nästan känna att så här, när det har varit riktigt så har jag liksom känt att, men fasiken vad mycket skönare det hade varit att bara få liksom en bekräftelse från någon, att ja, men det här är ju skit.
Ja.
Liksom.
Ja.
Eller bara det liksom kan ju
att
vara.
Att våga vara i det liksom.
Ja.
Alltså som stödperson att våga vara i att det är skit.
Ja.
Och inte vilja
snabbt
hitta någon lösning.
Någon lösning.
Liksom. Mm. Men sen så tror jag också det där med att jag hade några som var lite på samma ställe.
Mm.
Alltså för det är ju, man vill ju liksom nörda ner sig i detaljerna.
Mm.
Som hur många ägg det blev och hur många blev befruktade och hej. Alltså man håller ju på.
Mm.
Och det blir lite känsligt att grotta ner sig det med någon som inte förstår.
Just.
Det finns ju också någonting att ha några medsystrar.
Ja.
På samma sätt som en jobbig småbarnsmamma går in i det där. Att man får vara en jobbig barnlängtare och gå in i det. För det är det som upptar hela ens liv.
Jättebra. Alltså för att det är också så att man kan ju inte heller, alltså man får veta lite vart man går och till vem man, vem man pratar med, för att man kan inte heller förvänta sig att den kompisen med barn ska förstå.
Nej.
Personen vill väl stötta
liksom,
och finnas där, men man ska kanske inte gå in i just det här i alla frågor och tankar,
nej,
som man har och som snurrar och vart man är just nu, för att man är på så olika.
Man behöver några IVF-systrar som jag kallar det för. Eller äggdonationssystrar, eller barnlängtanssystrar, eller vad man nu var någonstans man är i fasen.
Varför tror du att det är så svårt att prata om? Varför finns det så lite kunskap, och varför pratas det så lite om? Och för att jag menar, det är såklart att det finns många som lever med det.
Alltså hur många som helst. Det märker man också så fort man själv ger sig in i det.
Ja.
Alltså så många jag har blivit kontaktad av.
Ja.
Som, ja men du, jag vill bara ska veta att jag har också gjort. Liksom.
För jag tänkte också säga, jag känner ju till din historia, men det är ju liksom,
ja, men jag tror att man, varför man inte pratar om det är för att det är förknippat med massa skam. Mm. Det här med att man helt plötsligt hamnar i att man tillhör en minoritet. Det är liksom jobbigt och förknippat med skam. Men om man kan liksom ta sig igenom det, våga vara öppen. Mm. För mig har det ju liksom gett hur mycket som helst att jag har vågat vara öppen. Det är olika för alla, det är olika faser för alla. Men gå samtalsgrupper, fantastiskt. Communityn som finns på Instagram, fantastiskt. Alltså aktivt söka.
Mm.
Och det behöver man inte göra genom att annonsera. Man kan ju aktivt söka genom att leta i trådar. Och så. Man får ganska direkt en bra känsla.
Ah. Liksom,
till exempel i den här mamma på egen handgruppen på Facebook som jag är ganska engagerad i.
Mm.
För oss som är självstående. Det, jag menar, det är ju massa som är med där. Jag är ju inte kompis med alla dem. Men man ser ju direkt så här, ja, men den här personen tycker precis som jag, skriver precis som jag.
Ah.
Den kanske jag kan skicka ett eget litet meddelande till.
Mm. Men det är bra tips för att jag... Det har jag ju liksom lite grann fastnat i. Med att jag vet inte, vart
du
ska jag börja?
Du är också ung för att sitta i äggdonationssituationen, eller vad man ska säga. För de flesta som hamnar där är ju äldre.
Det.
Men det jag skulle också kunna para ihop, jag vet fler direkt som har mejlat till mig av olika anledningar.
Mm.
Men sen får man ju också ha lite tillförsikt till att man funkar inte med alla. Jag tänker att man kanske ska tänka så här, ska man få en IVF-syster så kanske man måste dela med 10. Och så klickar en in.
Ja, just det. För man är ju ändå olika. Även om man går igenom samma, man är ju olika personer där också.
Så man ska både hitta någon som går igenom samma och vara en som man klickar med. Så det är ju inte helt lätt.
Alltså, minns du dina tankar som gick och frågor som snurrade när äggdonationen var liksom ett konstaterat nästa steg? Och det här är liksom många frågor i en. Alltså, men var det tankar som att en rädsla till att ha svårare att kunna knyta an till barnet och
alltså hela äggdonations vad ska man kalla det för, beslutet eller poletten eller liksom att man ska hamna på en punkt där man tänker så här, det här är okej för mig. Den är ju skitsvår. Och jag tänker att jag hade nytta av mina terapeuter, alltså att jag vet hur man gör det jobbet med någon annan, så kunde jag hjälpa mig själv. Och det är ju att man behöver till fullo acceptera den livssituation som man precis just nu lever i.
Ja.
Och just i fertilitetssammanhang så är den ju svår, eftersom den här dörren till att det absolut inte går med dina egna ägg, den finns typ inte. För att det finns ju alltid en liten chans att det skulle kunna gå.
Ja.
Så dels så behöver man ju på något sätt stänga den dörren. Och det gjorde jag med hjälp av siffror. Alltså sannolikheten att det ska gå är så sjukt låg, så det är inte värt att vara i det. Och för att till fullo liksom kunna acceptera den livssituationen man just precis nu står i, så måste man sörja allt som inte blev som det var tänkt. Och det kan ju vara ganska mycket saker. Det var ju det jag gjorde den där sommaren. Så att när jag sen kom till mitt andra seminarium i september, så trodde jag ju att jag var på samma plats som när jag var där i maj. Men det var jag inte. Och då blev det tydligt när jag kom dit. Helt plötsligt var inte den där katalogen med äggdonatorer så främmande.
Nej.
Helt plötsligt fanns det flera kvinnor i den där katalogen som jag i maj tyckte att det inte fanns någon att välja på. I september helt plötsligt fanns det massor att välja på.
Ja. Men de sen, månaderna bara.
Ja, alltså, den här pausen mycket. Och det här sörjandet och så, hade hänt massa saker som inte jag hade fattat att det hade hänt. Och sen så tror jag också att man behöver hjälp. Alltså det var ju också så att då när jag var där i september så träffade, då hade jag en egen konsultation med Olga. Som liksom sa till mig, ja vi kan göra med dina egna ägg, men det kommer innebära 5, 6, 7, 8 ägguttag, x hundratusentals kronor. Liksom, jag ser inte att din kropp kommer klara det. Sannolikheten att jag ändå efter det typ året kommer det bli. Behöver säga till dig, du behöver äggdonation, är otroligt hög. Så spärrade hon ögonen i mig och så sa hon, varför tar du inte genvägen som erbjuds dig? äggdonation.
Ja.
Och då var det som att, ja, varför gör jag inte det?
Mm.
Hon vände liksom på det där perspektivet. Men då mm. hade hon ju först byggt upp ett förtroende. Alltså, man måste ju, jag hade tagit den här pausen. Det är timing liksom.
Mm.
För jag hade till fullo då accepterat att det smartaste sättet för mig att bli mamma är mm. äggdonation.
Men att göra sorgarbetet
ja.
Först och främst ja. Ordentligt. Och sen så, alltså det måste ju till att det är en läkare också som sitter
det.
Där och
det.
Behöver liksom och säger till ja. En att det
man kan inte fatta det beslutet detta. Själv för att mm. man är inte fertilitetsexpert och mm. eftersom det alltid, nästan alltid är förknippat med att det finns en liten chans.
Mm.
Det är inte en helt stängd dörr.
Nej.
Utan den dörren måste man liksom sannolikhetsstänga typ.
Mm. Kom en dag då du kände att ja, nu är jag 100%igt
nej.
Landad i det här.
Nej, jag tror inte man gör det.
Nej.
Jag kom, alltså, det kom en dag, det vill säga när jag var på seminariet andra gången, där jag tänkte det här skulle jag kunna göra.
Ja.
För när jag var där första gången var det helt otänkbart. Och sen så tror jag inte man är helt landad förrän man har sitt barn i famnen.
Just det, var det
för
jag
att det är liksom en viss osäkerhet. Alltså mm. jag, mina tankar från den dagen då jag tänkte jag skulle kunna göra det här
mm.
tills att jag valde äggdonator, tills att jag började min behandling, tills att jag åkte,
mm.
tills att jag blev gravid, tills under hela min graviditet,
mm.
tänkte jag hur många gånger som helst varje dag.
Mm.
Tänk om det kommer ut ett monster. Vad har jag gjort? Ja, men du vet, liksom någonting som skulle kunna göra att jag skulle bli arg på kliniken. Arg på donatorerna. Alltså jag hade en massa sådana tankar. Som jag nu inte ens kan förstå att jag hade.
Nej, såklart.
Alltså nu är liksom... mina tankar är bara tacksamhetstankar
ja.
Till de här två
ja.
Fantastiska människorna som ja. Kanske är människor som jag skulle tycka var ufon om jag träffar dem.
Mm.
Men jag älskar dem ändå.
Mm.
Och en tanke, om jag ska liksom hårdra det, så är det ju att jag har ett ansvar som donationsmamma att mm. skapa förutsättningar för liv.
Mm.
Eftersom hon är donationsbarn och det kan innebära konsekvenser för henne.
Mm.
Men alla de där grejerna om att det skulle bli en person som jag inte skulle känna var en del av mig och så.
Mm.
Nej. För mig försvann nog det faktiskt lite under graviditeten.
Okej. Okay.
Mm. Faktiskt. Från det att jag blev gravid så hände det någonting.
Mm.
Processen är så unik och du måste göra din resa och landa i din specifika situation. Så det finns inget jag kan säga. Som blir liksom en polett nedtrillning för dig. Jag kan säga att du ska ta en paus, att du ska ta tid, att du ska sörja allt det där. Och jag kan inge dig trygghet genom att vara en person som har liksom gått igenom det här och jag mår bra.
Mm.
Jag kom ut på andra sidan och allt gick bra. Liksom.
Ja.
Men jag tror inte att det finns så mycket specifika saker. Jag vet att det var personer som sa till mig så här: du kommer inte bry dig om dina donatorer. Och jag tänkte, hur fan kan man säga det? Liksom.
Mm.
Och nu står jag här och jag bryr mig inte ett skit. Om alltså vem de är eller vad de har. Jag älskar dem ju, så jag bryr mig om dem jättemycket.
Mm.
Och det kunde jag knappt tänka då. Och jag möter ju det hela tiden i mitt arbete med de patienter som åker till Olga. Då är det, alltså jag skulle säga nästan varje månad en person som säger till mig så här: jo, men jag förstår att du tänker så, men för mig är det inte så.
Mm.
För mig är det så här, det här är jätteviktigt. Jag kommer inte säga som du säger när jag har barnet i min famn.
Mm.
Och alla de hör av sig och säger att du hade rätt.
Ja.
Så jag tänker, man får bara vara modig nog att låta ens barnlängtan vara det starka och våga fatta beslutet och göra det. Och tro på att man har förmågan att be om hjälp, att kunna söka hjälp om det skulle bli jobbigt, för att ta sig igenom det som komma skall. Man kan inte känna det här fixar jag 100%. Jag tror det är omöjligt.
Också, det hjälper mig mycket på något sätt att du ändå berättar att du hade mycket tankar som snurrade.
Att jag inte
liksom
var så här
med
balanserad
dig.
Och lugn.
Ja, men ända in nästan till graviditeten, nästan till
ja,
att hon
alltså
nästan var
här.
Jag
fick ju typ inte en panikattack, men jag fick ju någon form av psykotiskt tillstånd på planet på väg till Sankt Petersburg.
Mm.
Alltså 2 dagar innan jag skulle göra min insättning.
Mm.
Och tänkte liksom, det här, jag kan inte göra det här. Det här är helt galet. Och jag ska ha en sån här i mig. Och i min familj och i mitt liv. En sån här. Du hör ju fördomarna.
Ja, precis. Ja, exakt.
Och då som tur var hade jag med mig min kompis som sa till mig, men det här du tänker nu är kulturellt. Det här har inget med gener att göra.
Mm.
Så nu låter vi det vara. Och så skrattade vi.
Bra kompis.
Så otroligt bra kompis.
Mm. För det är just det här, det är bara svårt när någon ställer frågan. Ja, då har ni bestämt er. Då har du alltså landat i det. Så vet jag aldrig riktigt vad jag ska... Jo, då, absolut, vi har självklart bestämt oss.
Då ska du tänka att du har bestämt dig för att försöka.
Mm.
Ja, men du har ju, om det skulle vara så, rätt till att göra abort. Mm. Det kommer du ju aldrig göra.
Nej.
Men jag menar, det hjälper en att tänka så. Att det, liksom är inte, ja, men det är ju jätteläskigt att bli förälder.
Ja.
Och så ska man vara bombsäker på det. Liksom.
Nej.
Det är ju skitsvårt.
Och så att, ja, nej, precis. Så man kan ha bestämt sig och på något sätt vara landad i det, men ändå ha alla tusen.
Ja, jag tänker att liksom veta om att längtan är högre än det kostar eller offrar, det man offrar.
Mm.
Och det räcker för att liksom göra beslutet.
Mm.
Men och sen är det ju också att du har ju den här kuratorn som du har gått till,
ja,
som du liksom, som har gjort en bedömning av dig, ja, att du är rustad för att ta hand om de här grejerna.
Ja, tydligen.
Ja. Men och det är liksom, det är därför det är så viktigt att vara transparent i de där samtalen och våga säga vad man tycker och tänker, för det är mänskligt. Det är, ja, liksom inte några konstiga tankar.
Gud, jag skulle vilja sitta med dig i timmar.
Jag tänkte precis säga det, Filippa, vår tid är slut nu. Hur många frågor har du kvar?
Men typ 7-8 någonting sådär. Ja, och så skulle vi lägga till lite andras frågor.
Också. Men vet du, jag tycker vi bestämmer att du får komma tillbaks.
Ja, gärna.
Så får du ta över podden igen.
Gärna.
Och du kommer ju också vara i olika faser av den här processen. Så att vi får ju verkligen vara med i din emotionella process i hur du ställer frågorna.
Mm, ja.
Tack snälla för att du kom hit.
Tack Silla.
Hej då!
Hej!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.